Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ernst & Karis podcast. Vi som intervjuar idag är jag, Malin, som är ordförande i Ernst.
Och jag, Elin, som är ordförande i Kar.
Detta avsnitt är riktigt spännande då vi gästas av forskaren Niklas Strömberg på RISE, som i grunden är analytisk kemist och jobbar inom kemisk problemlösning med framförallt fokus på utveckling av olika sensorer inom många spännande områden.
Precis. Och huvudämnet för avsnittet idag är projektet mikroalgeodling för rening av metallindustrins processutsläpp. Ett projekt vars syfte grundar sig i att minska utsläppen av växthusgaser och tungmetaller från industrin. Lyssna vidare för att inspireras av Niklas många spännande och viktiga tankar och tips till alla som är intresserade.
Ja, verkligen. Elin, vi kör igång, eller vad säger du?
Absolut.
Då gör vi så.
Hej och välkommen Niklas Strömberg. Superspännande att ha dig med på Ernst & Karis podcast.
Tack så mycket.
Hur är det med dig? En dag
ja,
som denna.
Ja, det är bra. Det är bra. Det är mycket att göra. Men det funkar bra tycker jag.
Ja, jag förstår. Har det ändrats mycket nu vardagen med tanke på situationen om man säger så?
Ja, det är stor skillnad. Vi har fått lägga om större delen av labbet som vi har här när vi jobbar mycket med alger och vatten- och luftfrågor och sånt. Istället nu ombyggt till att testa skyddsutrustning för vården. Mm. Så att vi har mycket, det är mycket att göra och mycket, mycket prover som kommer in här som ska testas.
Mm. Så ni har nästan sadlat om helt då för att hjälpa vården?
Ja, vi har forskningsprojekt igång på alger som löper, men vi har inte tagit in några nya forskningsprojekt. Vi har också meddelat finansiärerna då att vi kommer inte gå in med ansökningar nu, för vi har ingen möjlighet att skriva dem, för vi jobbar i princip så mycket det bara går, bara med test av skyddsmasker och såna här saker.
Ja. Just. Fint att ni hjälper till.
Jag tänkte att vi ska börja med 5 snabba frågor.
Ja.
Så vi börjar med den första. Var kommer du ifrån?
Ja, jag är uppvuxen i Lerum från början. Och nu bor jag i Öckerö kommun istället. Där jag har gått Lerums gymnasieskola och sedan in i Göteborg.
Men då glider vi in lite på nästa fråga som är, var pluggade du?
Ja, då läste jag ju då, ja, först läste jag ju då på en gymnasieskola som heter Dergården. Den finns fortfarande kvar i Lerum. Jättetrevlig skola. Och sen så började jag läsa geologi inne i på universitetet för ett antal år sedan. Många år sedan nu. 93 tror jag, eller 94, någonting sånt där, började jag läsa där. Så att det var det jag så började. Och sen efter ett tag så började jag switcha över till kemi och läste lite mer kemi. Och sen har jag fortsatt på alla möjliga vägar här tills det jag forskar på idag då.
Spännande resa.
Mm. Okej, den bästa starten på dagen.
På dagen?
På en jobbdag.
På en jobbdag, ja. Ja, det får väl vara. Man måste ha kaffe när man börjar jobba. Och så måste man ha lite, jag brukar äta gröt på morgonen. Så att jag kommer igång. Men annars så det är väl det. Och sen gärna träffa mina barn och min fru innan jag går till jobbet. Då är det ju bra att få göra. Så det tycker jag är väldigt viktigt.
Ja, grymt. Jag måste säga att du var väldigt förutseende där på nästa fråga. När du nämnde kaffe där i början. För nästa fråga är nämligen en hiss eller diss för kaffe.
Ja, det går otroliga mängder kaffe som här kan jag säga. Och nu har vi har ett nytt labb här nu som vi har byggt upp som ligger i Delsjön. Vi har börjat bygga för ungefär ett år sedan och vi har nu då ganska så nyligen blivit klara. Och då hade vi en ny kaffemaskin med sån här, du vet, som maler kaffebönorna. Och då drack jag så mycket. Ja, det var ju fantastiskt. Men jag är lite sådär så att jag började dricka väldigt mycket av den här kaffesorten. Så mycket att jag trodde att jag fick sån hjärtklappning. Och jag trodde faktiskt att det var någonting annat. Tills jag kom på att det här måste ju vara, jag måste vara förgiftad helt enkelt. Och det, så var det ju.
Men oj.
Så att jag fick ju ge mig ut och springa och greja här sen innan jag kom ner i varv. Och sen så är jag väldigt försiktig. Men då drack jag ju då dubbla espresso, kanske så här 9 stycken en dag här. När det var nyhetens behag då av den här maskinen. Så det var farligt.
Ja. Du gillar kaffe med andra ord.
Ja, det gör jag. Men det är obehagligt när det är, man märker att det är ett litet gift också. Om man drar i sig lite för mycket. Det är ett problem.
Får hitta en lagom balans där.
Ja, precis.
Okej, vad är det bästa med att vara forskare?
Ja, det bästa är väl att man får prova och göra saker och ting som man själv bestämmer lite över vad man, hur man ska göra och vad man ska göra. Det är det bästa skulle jag säga. Man kan ju göra det givetvis privat också, andra saker, och lägga fokus på det, och så går man och jobbar och så är det bra med det. Man får sin lön och så är man nöjd med det. Men här är det mer att man märker att man kan göra skillnad och man kan få testa nya saker som man kanske har funderat på att man skulle vilja forska på. Och jag har en väldigt bred forskarbakgrund. Jag har jobbat med massa olika frågor och det gör att det kan snabbt ändra sig vad man gör och forska på lite sådär längre fram.
Ja, spännande. Får man bara lite snabbt, alltså, vad är det för olika områden du har jobbat inom som forskare?
Först så börjar jag med, jag är analytisk kemist, eller disputerad i analytisk kemi, så jag jobbar med att tillverka sensorer för att mäta olika saker i kemiska ämnen i luft, vatten, kroppen. Och i och med att det är ett verktyg som utvecklas så blev det att jag höll på väldigt många olika saker, så att till exempel så gjorde vi det här för att titta på, kunde vi ta reda på hur växter tar upp näringsämnen via sina rötter då, när de gör detta och under vilken situation de tar upp då. Jag har varit och forskat lite kring cellkommunikation och Alzheimers sjukdom för att ta reda på hur det funkar med cellkommunikationen där. Med sensorer ska jag säga. Så jag går in liksom i olika fält med de här. Jag har varit nere i Tyskland och tittat på en annan där det handlade om klöver och så här, som de tittade på. Så skulle också titta på upptag, och det var proteiner som skulle plocka upp på visst sätt. Så det har varit väldigt olika forskningsfält. Jag har jobbat med bränslen. Det är en helt annat område här nu då, med biobränslen. Tagit fram nya bränslen, testat nya bränslen och jobbat med industrin för att se hur man ska tillverka fordon för att kunna ta hand om de nya biodrivmedlen som ska gå in i fordonsflottan.
Wow.
Sårläkning har jag också haft projekt på. Väldigt, väldigt många olika fält helt enkelt.
Så idag tänkte vi då att du ska få prata lite om ett projekt som är, som kallas mikroalgodling för rening av metallindustrins processutsläpp. Så vi får jättegärna berätta om vad det handlar om, vilka ni är som bedriver det och när det startade.
Mm. Ja, det är ju ett... Vi har jobbat med alger ett tag här de senaste 10 åren faktiskt har jag jobbat lite med alger. Men det här projektet, det handlar om att man ska ta upp koldioxid från tung industri, och då har vi i det här fallet handlar det om industri som jobbar med tungmetaller dessutom, som och bly lite mer specifikt. Mm. Så det är ett blysmältverk då som har lite koldioxid som de släpper ut, men framförallt har de en liten halt bly med också i den här lilla strömmen, och det skulle man vilja rena upp, både bly och koldioxid. Och det är då Boliden Bergsö i Landskrona som är med i det här projektet. Och så är det då RISE där jag jobbar nu då, som jag har gjort det här.
Mm.
Det påbörjades då 2018 och slutade, januari 2018 slutade 30 november 2019. Det här projektet. Så det är redan avslutat. Så nu håller vi på att titta på efterarbetet då med hur resultaten står sig gentemot andra tekniker och så vidare.
Mm.
Ja, det låter ju väldigt spännande. Vi är väldigt intresserade just av hur man kan faktiskt tillämpa forskningsresultaten sen ute i industrin helt enkelt. Men var kommer blyt ifrån från smältverk? Är det batterier främst?
Ja, precis. Jag kan berätta hur det funkar. Man har alltså ett smältverk som tar in blybatterier. I huvudsak även andra blyprodukter kan tas in där. Men då tar man dem och tömmer dem på batterisyra, och sen så eldar man helt enkelt upp de gamla blybatterierna i en smältugn, och då får man ju ut blytackor längst ner i den här ugnen. Det rinner ner helt enkelt då. Och sen så kan man då återanvända blyet igen. För att man ska få fart på den här processen då, så tillsätter man ju koks, alltså stenkol, pyrolyserad stenkol som man eldar med för att man ska få upp värmen så att man kan smälta blyet. Och när man gör det i de här processerna då, så kan man också få en liten mängd luftburet bly, alltså som följer med stoft med upp i ventilationen. Och i och med att bly är väldigt giftigt så måste man ha bra koll på detta hela tiden. Det har man verkligen i de här fabrikerna. Men en idé var då att vi skulle försöka använda en algodling för att rena både den koldioxiden som kommer från koksen och bly, den lilla mängden bly då, som kan åka med eller slinka med ut ur den här anläggningen. Så. Det var själva bakgrunden.
Mm. Ja. Men hur kom idén till och varför just alger? Vad har de för bra egenskaper som gör att de lämpar sig till detta?
Ja, vi har gjort det här tidigare ska vi säga. Och vi gjorde ett liknande projekt fast då mycket enklare miljö. Det var också tung industri, men det var på ett pappersbruk som vi odlade mikroalger i Värmland. Så Bäckhammars pappersbruk i Värmland. Och där använde vi spillvärme och koldioxiden från deras flispannor, så var det var. Och renade och tog bort koldioxiden och fick en algbiomassa. Och det var väldigt lyckat i projektet och spred sig. Och då hade de hört detta på i Boliden. Mm. Boliden och ville göra någonting liknande. Och helt ärligt så visste vi faktiskt inte i början, eller jag var inte medveten om att det var just bly. Därför att hade man vetat det så var man lite nervös eftersom att bly är väldigt toxiskt. Jag tror att det är 10 mikrogram per liter som är gränsvärdet för livsmedel eller vatten då. Och här kan man komma upp i lite högre sådana nivåer. Och ja, vi visste helt enkelt inte om algerna skulle... Det är ju ett gift så att algerna skulle kunna dö av. Naturligtvis i den här odlingen då. Men det var ju bara att vi accepterar ju så att vi gjorde ett försök och se om det skulle gå bra.
Hur hanterade ni den problematiken då med blyt? Att algerna kunde ha svårt med det?
Ja, då var det så att då började man ju då med en laboratoriestudie där man tillsätter bly för att se om de klarar detta. Och då visade det sig att de klarade det här ganska bra. Men vi fattar ju inte riktigt varför de klarade det bra. Mm. Och det har ju en kemisk anledning nämligen. Och inte en biologisk. För det vi var ute efter var att algen skulle plocka upp blyt på utsidan. Det kan kallas för sorption. Att man får blyatomen att sätta sig på algens utsida. Och sen så tas den ner. Och så faller det ut på den så att säga. Men det var faktiskt inte så det visade sig vara. Utan det fanns en... Det blir en cliffhanger här nu, märker jag.
Ja, verkligen. Men vi sitter så på helspänn.
Ja, verkligen. Det är otroligt spännande. Mm. Ska vi avslöja den nu eller ska jag prata lite om alger kanske?
Ja, men du, det låter som en plan. Vi lämnar den cliffhanger lite.
Vi lämnar den, vi sparar. Ska vi berätta sen i slut? Vi egentligen hängde ihop där.
Smart.
Ja, varför vill man då ha mikroalger är det framförallt då. Alltså man skiljer först då på makroalger och mikroalger. Och makroalger är ju typ sjögräs och sånt då. Så att det är ju inte detta. Utan det här är ju mikroskopiska grönalger som man använder. De är mikrometer stora. De är i diameter då. Och ser ut som en grön soppa ungefär. När man odlar dem. Så det blir som ett grönt vatten. Man kan inte fatta att det kan innehålla någon nämnvärd mängd energi. Men det är enorma mängder energi som man får när man torkar detta. I vattnet så är ju energin väldigt utspridd i och med att det är ganska lite alger i vattnet. 1 gram per liter har man i vattnet när det är, när det är väldigt grönt. Väldigt lite.
Men hur odlar ni dem?
Ja, då odlar man dem då tillsätter man näringsämnen som kväve och fosfor. Fosfat och nitrat har man i och så har man lite svavel. Och sen måste man ju förstås ha det största makronäringsämnet som det räknas till, det är ju koldioxiden som vi ska få dem att växa till sig på då.
Fördel för projektets skull.
Ja, det är fördel, det är fördel. Men bly ingår inte, det är inte det de brukar vilja ha till exempel. Men i varje fall, varför de växer till här då och är så effektiva, det beror ju på det att de skiljer ingenting. Fotosyntesen för en alge gentemot en växt är ingen större, det är ingen skillnad. Det finns olika typer av fotosyntes, men det skiljer inte där. Men däremot så skiljer ju när växten tar upp solljuset som är för fotosyntesen, så har den ju sina blad och då kan den inte ta upp allt, riktigt allt solljus som kommer på den, utan du får en hel del reflektion och sånt. Men anledningen till att algerna funkar så bra, speciellt de här mikroalgerna då, det är ju det att de lever i en soppa som helt plötsligt plockar upp all solljus. Det blir som att det åker in, allt ljus absorberas upp i den här soppan. Så att det finns inget ljus kvar, kanske 5 centimeter ner i en vattenpelare med alger då. Utan det har helt sugits upp. Så att de är bra på att ta upp på grund av att den form, så hur de lever då. Och sen så lägger de ju ingen energi på att tillverka rötter till exempel. Utan de behöver ju inte det, för de kan ju använda näringsämnena som finns precis utanför cellväggen. Det är ju bara en organism så. Så att det blir väldigt effektivt helt enkelt att ha det sättet att växa på.
Det är väldigt fascinerande att de har de egenskaperna.
Jo, det är fräckt. Och sen är det ju det att när vi pratar, alltså, det är bra att sätta det i perspektiv det här. Därför att det som händer då när de växer till, det är ju att det blir så tätt i den här lösningen. Så då faller de ut och faller till botten och bildar ett sediment. Och det här sedimentet då, det är ju väldigt energirikt. Och det är det som sedan blir skiffer faktiskt, om du skulle plocka upp det, om du sätter tryck på det. Så blir det. Och det viktigaste av allt, det är nämligen det att algerna är samma sak som olja. Därför att de här sedimentet trycks sedan ner i havsbotten under miljontals år. Kommer ner med lite högtryck och då får vi ut oljan då. Så att algerna, mikroalgerna utgör ju till största delen den olja vi har idag. Så att algerna, det är spännande här, för att det blir ju det att algerna är ju både kanske då en är ju källan till att vi har koldioxidproblemen, men det kan också vara lösningen på problemet om man börjar använda algodlingar igen.
Ja, det är ju så.
Hur ser, alltså rent så här logistikmässigt, alltså hur kopplar man ihop algodlingen med utsläppen då från smältverket då till exempel, som i detta fallet?
Ja, du tänker hur det är konstruerat så.
Ja, men precis. Både liksom i labbet då kanske man började.
Nej, men vi börjar då med, alltså på fabriken så gör man så att man tar ett rör som går rakt upp i skorstenen. I princip kan man säga att man tar hela skorstenens utsläpp, kan man ju ta om man har tillräckligt stor algyta då, som man kan odla på. Och så pumpar man ner de gaserna i poolsystemen då, eller de här odlingssystemen. Och fördelaktigt i det här sammanhanget är att det är väldigt lätt och billigt att pumpa just gas. Det är mycket jobbigare om man skulle pumpa vätska, för det kostar inte så mycket energi att pumpa gas. Så att det går att flytta den här ganska långt från en industrisajt då.
Så ni behöver inte odla algerna precis bredvid smältverket, om man säger så?
Nej, men det underlättar ju i och för sig, men lite grann. Men du kan dra iväg det här ganska långt utan att det kostar särskilt mycket.
Ja, nej, men då kan ni ju redan, ni behöver ju inte bygga om smältverket då liksom, utan det kan ju stå kvar som det är och sen att ni bygger på då.
Precis.
Ja, väldigt spännande. Jag vill genast glida vidare på nästa fråga, men jag funderar på om vi ska ta tillbaka den här cliffhangen kanske.
Den kan vi ta. Jo, men då var det ju så här va, att vi trodde först, och det trodde
varför klarar de bly?
Ja, varför klarar de sig? De ska klara det här. Det var ju jättekonstigt. Det var ju samtidigt väldigt tur att de gjorde det, för annars hade ju projektet inte fungerat. Faktiskt. Men då är det så här att vi trodde länge att de fastnar på utsidan av algen och så faller de till botten och så kallar man det för sorption. Och det fanns massa vetenskapliga artiklar med detta med sorptionen och man kunde se att det funkar och så. Men så började vi göra massa kontrollförsök. Vi som jobbar på ett institut, vi är väldigt förtjusta i detta med liksom, att har vi verkligen rätt här? Stämmer vi? Hur blir det här om vi gör så här? Och så vidare.
Man måste veta säkert.
Ja, man måste vara väldigt säker. Och då hade vi en kollega till mig som heter Eskil som är väldigt duktig på det där, väldigt noggrann. Han kom ju på det att det måste ju bli, vi har ju massa salter i här, för att algerna ska växa så måste vi ha i olika salter, näringsämnen, och då är det ju så att vi har i fosfat. Och när man då blandar bly med fosfat, då får man blyfosfat. Och när man slår upp den reaktionen och tittar på den, det saltet, när det bildas, då inser man snabbt att ja, det bildas ju liksom direkt. Det går inte att göra någonting annat. Det kommer med en gång falla som blyfosfat. Och det var det, det är det vi tror. Och dessutom är det så att det finns blykarbonat. Och i och med att koldioxid som vi bubblar i, så kan vi även få blykarbonat. Den sker lite senare, men sker också fort, såvida inte det finns då fosfat närvarande. Och det, det gör det. Och det gör att vi får en otroligt effektiv bortförelse av bly, som då faller av blyfosfat då, till botten. Och det var det som blev huvudmekanismen. Så det vi trodde från början, det var ju det, och det kan säkert vara så att det fastnar på algerna, men vi hade inte riktigt fått klart för oss hur det här funkade. Och det tror jag väldigt många i övriga delen också av världen kanske, och vetenskapliga sammanhang, kanske också ibland då inte tänkt på alla gånger, även om så.
Ja, just det, för jag tänkte faktiskt fråga det. Vet man om det blir någon skenande sorption också, liksom, utöver det, kan det, säkert, att det bildas?
Ja, det kan vi kan ju inte särskilja dem så lätt längre då. Vi fick ju väldigt bra, så vi kan inte svara på det, om det blev sorption. Men det, man kan säga att det spelar ju ingen roll. I det här sammanhanget var det så att vi fick en jätteeffektiv process för att få bort bly. Och vi hamnade på det stället där vi ville ha det. Sen var det så att vår idé att det skulle vara just sorption, det verkade vara, ja, det kan säkert vara det, men det är troligare då att vi får den här utfällningen. Eller jag skulle säga att det är helt säkert, skulle jag vilja säga, för att man vet när man, alltså det är ju stökgeometri och det är igen sönderstuderat och det är belagt så många gånger, så att så är det.
Och då vill man bara fråga, det här blyfosfatet eller blykarbonatet då, det är inte giftigt i sig, eller hur står sig de ämnena mot blyet som man hade från början, eller vet man det?
Jo, det är giftigt. Jag tror att blykarbonat, nu är jag lite ute på hal is här för jag är lite osäker, men jag tror att blykarbonat är det som är blyvitt. Alltså det är en vit som man använde som pigment tidigare, men jag tror det. Och det är ju giftigt. Så det är ju giftigt också, men i och med att det är ett salt så är det svårare då för oss att plocka upp det i den formen. Så jag tror inte att det påverkar. Uppenbarligen så klarar sig algerna utmärkt. Det gick nämligen så, de växte nämligen bättre än vad de någonsin hade gjort. Så vi fick högre tillväxt än vi haft något tidigare i fält.
Ja, fantastiskt. Då är det ändå så att det löser grundproblematiken, om man säger så.
Ja, det var det att det vi trodde var ju, vi hade en annan och vi höll på där och mätte, Eskil höll på där och mätte olika isotermer för att se att det här är verkligen, det visade sig till slut att det hade nog väldigt mycket med den här utfällningen att göra.
Ja, häftigt. Men de här metallen som man då får ut, hur är kvaliteten på dem, eller på den metallen i förhållande till om processen skulle genomföras utan alger?
Ja, det kan vi nog inte svara, för det vet vi inte då. Men vi kan ju utgå från, man eldar ju allt möjligt. Man eldar ju även plasthöljorna kring batterierna i de här ugnarna. Så att om vi får med lite blyfosfat in där, så spelar det nog ingen större roll, skulle jag tro. Och dessutom så blir det ju ett slutet system här. Det vore ju väldigt bra om vi fick tillbaka fosfatet också till algodlingen, för det vill man ju ha då sen i ren form, så att säga, när den, om den skulle hamna, blyt hamnar så att säga i tackan, sen i blytackan, och sen så hamnar fosfaten tillbaka till odlingen. Då är vi ju, det är väldigt bra. Det vet vi inte att det blir så här, vi har inte kunnat studera än, men det vore väldigt bra. Vi har ingen, vi tror inte att det här kommer vara ett problem, så att säga. Det är så pass lite som man.
Om vi säger att allting funkar så bra som det har hoppats, vad skulle detta kunna innebära rent konkret?
Ja, det vi har gjort, vi har ju för det första genomfört, hela projektet är ju avslutat, och nu sitter vi då och räknar på hur stora ytor man behöver ha för till exempel för det här specifika blysmätverket som vi har varit på nu, för att bli av med blyt som de släpper ut. Och så det vet vi hur stort, och det är inte så mycket, det rör sig om 3 hektar ungefär. Det är alltså inte jättemycket yta. Sen är det ju det här med hur mycket skulle man kunna rena om man skulle använda den här tekniken. ja, rent allmänt för till exempel metallindustrin eller stålindustrin som är den största utsläpparen av koldioxid till exempel. Och då kan man säga det att man, i och med att fabrikerna av den här typen, de går ju dygnet om, de går ju hela tiden och vi har ju bara solljus hälften av den tiden, så att då betyder att vi från början kommer att nå ungefär 50% om man skulle ta all koldioxid som kom till polerna eller till de här systemen. Nu är det så att det finns så gigantiskt mycket koldioxid att tillgå så att man jobbar inte så att man puttar i så mycket man precis har som de aldrig behöver så väntar man tills det är slut, utan man låter det flöda med koldioxid genom odlingen hela tiden så att man bara tar upp en liten del av koldioxiden som faktiskt finns att tillgå då. Så att, men svaret på frågan är att ja, det går att få detta upp till kanske hälften av koldioxiden som man släpper ut, skulle man teoretiskt sett kunna ta hand om. Den som är på natten då är ju svår om man inte ska försöka lagra koldioxiden på något sätt innan man använder dem. Vi har ju räknat ut också ungefär vad vi handlar om för ytor. Om vi tar till exempel att man ska nå då en 50% reduktion av metallindustrin som då var projektets mål här. Och då är det inte inräknat stålindustrin som är den absolut största utsläppan av koldioxid. Utan då är det andra liknande typer av fabriker som Boliden är då. Mm. Och då motsvarar det ungefär strax under 5% av Vätterns yta för att ta hand om den koldioxiden vi räknat fram här. Och Vättern är ju stor, va? Så att, men är det så att det läggs mycket mer ytor på andra saker som om jordbruksmark och såna här saker. Och vi gör även för att bedöma liksom hur stora de här ytorna egentligen är från något annat så jobbar vi med ett CAD-program, så vi kaddar upp ytornas storlek och så tittar vi på till exempel hur mycket motsvarar detta av det vi lägger på golfbanor eller skidanläggningar och sådär. Och då ser man liksom att okay, det är inte så här det behövs inte så jättemycket yta ändå jämfört med det. Men det är den typen perspektiv man ska ha.
Ja, det är ändå väldigt relevant att kunna satsa på kanske.
Ja, precis. Det kan man tycka.
Att använda alger på detta sätt och efter skördning att man dessutom kan använda den torkade biomassan som alternativ till kol och vid förbränning. Och skulle detta då rent hypotetiskt kunna leda till netto noll i klimatpåverkan med utsläpp?
Ja, jo, men det är det är själva poängen med själva det här då, att det blir ett helt slutet kretslopp. Och sen ska man komma ihåg att för att vi ska kunna ha detta för en metallindustri så behöver man ha ganska energirikt material. Och det är precis just det de här algerna blir när de kommer ner i torkat tillstånd. Så att det är ju väldigt elegant sätt. Och dessutom så kan de då ta hand om, som det här projektet visar då, även de här små utsläppen av metaller som kan följa med då och inte förorena miljön samtidigt. Så den gör ju ytterligare en miljötjänst där, den här själva den här tekniken.
Men om vi bara kan summera det här lilla kretsloppet, kan man göra det lite snabbt? Mm. Liksom hur det går till?
Ja, det är ju så att det blir ju helt enkelt, de smälter ner blybatterierna i sin ugn och sen så tar vi hand om koldioxiden och det lilla mängden bly som slinker med den och renar upp och bildar sen biomassa. Vi binder in den koldioxiden som har bildats under själva förbränningen och sen så plockar vi ut algerna, torkat tillstånd med lite bly i, återför och använder som bränsle i den här smältprocessen istället för kox då som används normalt. Så man ersätter den här koxströmmen då gradvis med. Och skulle man ha en ordentlig alganläggning så skulle man kunna bli helt självförsörjande idealt med vissa förluster förstås då. Men så att man i princip kan köra den här anläggningen runt bara genom att, den är ju praktiken då soldriven eftersom att det är det man använder. Det är ju solens energi som används för att bilda den här biomassan. Och då löser man faktiskt ett av de problemen som vi har. Det är ju väldigt, det krävs den här energimängden som finns i algerna är ju helt otroligt superhäftig. Vi har ju provat att elda de här lite grann för skojs skull inne på labb och det brinner ju ordentligt alltså. Ja. Och man kan jämföra då med till exempel jordnötter som jag är väldigt förtjust i till exempel. Som är väldigt energirikt som vi känner till. Kanske är de mest energirika sakerna vi har. Då är de här alger kakorna vi får ut, de håller lika mycket energi som jordnötter. Och vi har till och med faktiskt fått ännu högre än det. Så att vi har nått ännu högre nivåer i energin som vi får ut från de bananerna.
Ja, väldigt häftigt. Men generellt kring sådana här liksom innovativa lösningar där vi utnyttjar biologiska processer eller biomassa som förekommer naturligt. Är det framtiden? Eller vad säger du som forskare?
Nu ska jag givetvis svara ja då, men nej. Jag kan säga så här, nej, men det finns helt andra, det finns andra lösningar. Vi ska vara öppen för många olika lösningar här. Men det är klart att den här tekniken kan bidra som alla andra tekniker, tycker jag. Så att man ska inte vara och stirra sig blind och säga att det här är det som gäller. Men det finns faktiskt, vi ska vara öppna för många andra lösningar, tycker jag.
Vi är också väldigt nyfikna på din resa till att bli forskare. Du nämnde ju där att det var ju väldigt många olika utbildningar och olika spår. Och du har forskat inom mängder av olika projekt. Så hur har resan sett ut?
Ja, men jag började läsa geologi. Sen gick jag då över till analytisk kemi. Därför jag tyckte man skulle behöva mäta mer. Jag kände att jag inte riktigt fick det behovet tillgodosett när jag läste bara geologi. Och sen doktorerade jag inom det här fältet. Jag började jobba med kemiska sensorer. Sen gjorde jag en så kallad postdoc som man gör efter man har doktorerat. Och då tittar vi på metoder för Alzheimers sjukdom. Jag var inne och jobbade med det. Försökte. Det var väldigt svårt faktiskt, just det projektet, måste jag säga. Och sen nu då så är jag forskare på RISE, som är ett forskningsinstitut. Och vid sidan om det så driver jag även ett företag då som ganska nyligen har startat, som jobbar med att utveckla robotar för miljöövervakning. Så jag är sån här, jag är faktiskt ganska nördig, måste jag erkänna.
Men det är häftigt, det är jättehäftigt. Ja, men hur har du kommit in på alla de här projekten? Du har hållit på med ett projekt och så har det dykt upp en möjlighet till ett nytt projekt som du har hoppat på. Eller har du drivit fram dem själv? Eller hur funkar det? Hur går man från ett projekt till ett annat? Och sådär.
Där jag är nu så är det väldigt så här att man löser det problem som man har som kund. Eller alltså det problemet som verkligen finns, som någon kommer att fråga oss om. Men när man var forskare på universitetet så var det mer det här att men jag har utvecklat en metod. Som jag till exempel hade gjort då för att mäta näringsämnen i ursprungligen var det tänkt att vi skulle mäta i havet med de här. Men så visade det sig att metoden inte, den var bra, väldigt bra. Men den klarar inte riktigt den salthalten som vi skulle ha. Då kändes det som att antingen får vi lägga ner det här projektet helt, eller så får jag byta lite grann område. Och då var det jag kom in på att jag kan kolla på hur växter tar upp näringsämnen istället. Och så var min handledare som jag hade då, Stefan Hult, så otroligt snäll. Så han sa det att men det är klart du ska göra det. Det känns ju lagt. Så då fick jag göra det, helt enkelt. Så att på det sättet har det varit att folk har varit, de jag har haft att göra med, har varit väldigt vänliga, och man har fått möjligheten att få prova sina vingar inom det när det inte riktigt passade. Fick möjlighet att utveckla det vidare där det passade. Så det har varit bra. Ja.
Har du några råd till studenter som kanske är inne på lite samma spår?
Jo, men jag tycker så här att det viktigaste man ska göra, det är egentligen att man ska lyssna på vad sina vänner och kollegor säger. Man ska sitta och diskutera mycket. Man ska fika mycket. Jag är känd för att fika. Jag kan fika bort en hel dag. Till och med 2-3 dagar skulle jag kunna fika bort. Så länge man pratar om någonting som det här är stimulerande. Och det behöver inte vara. Men oftast är det forskning som vi pratar om givetvis i de här sammanhangen när vi sitter och fikar. Och sen är jag lite svårare för möten då. För då tycker jag att då vill jag hellre jobba. Jag vill inte sitta på möten. Utan det är mer, fika är bra. Och sen prata med sina kollegor. Man ska bearbeta den kritik man får. Man får inte vara rädd för att ta den kritiken och så, utan man ska försöka tänka på att det finns en poäng här, det är bra. Försöker bättra det. Och sen tro på sig själv är bra att göra. Men man ska inte tro bara för att någon är till exempel professor eller någonting, eller någon har en väldig auktoritet. Det ska man absolut inte tro på, utan det man ska göra är att bedöma vad säger den här personen. Inte vad den personen är för någonting, för det är helt ointressant. Och kan de inte då hålla sig på rätt sida, så får man får liksom göra sin egen bedömning, tycker jag. Det är viktigt. Och sen det här att det är klassiskt sån här vetenskapsteoretisk idé. Det är, som kommer från en vetenskapsteoriperson som heter Karl Popper som är väldigt känd, som handlar om att man ska försöka sticka hål på sina egna teorier hela tiden.
Ja.
Man ska inte försöka liksom hela tiden bekräfta det man tror på, utan man ska försöka verkligen sticka hål på dem och hitta alla svagheter. Ja. Gör man det så kommer man jättelångt.
Tror jag att det har blivit dags för do's and don'ts med dig, Niklas Strömberg. Så är du redo för det?
Jag är redo.
Kanon. Så vi börjar med den första då. Do's and don'ts i labbet.
Alltså, det är väldigt viktigt att man har ordning på sånt här analyslabb. Ja. Och att det är väldigt viktigt att man följer säkerhetsföreskrifterna. Man ska inte fika och man ska inte äta. Och det man ska göra, det är ju förstås att var duktig på att dokumentera saker och ting. Det är mitt största stalltips. Det har varit lite svårt genom åren att inte allt man kan oftast dra sig med i någon sån här, vet man, säger, åh vad häftigt, nu händer detta. Och sen glömmer man helt plötsligt av vad det var man gjorde. Och det är inte så kul.
Okej, bra svar. Do's and don'ts vid publicering av ett forskningsresultat.
Jaha. Ja, det man är ju genom en revisionsprocess där när man är inne och skickar in detta. Och då är det viktigt att man svarar på de här frågorna så bra man kan göra när man är inne i själva revideringsprocessen. Och att man då inte till exempel börjar ge sig på de som kritiserar en.
Det är
en känsla som man kan få. Men de fattar ju ingenting. Men problemet är ju att det är ditt ansvar att se till att de här personerna förstår. Du ska kunna förklara detta för vem som helst nästan. Och de ska kunna förstå. Så du måste liksom, du får skylla dig själv så att säga på det. Och så att man är noga med det. Har man inte förstått, då har man antagligen inte förklarat så bra.
Ta ansvar helt enkelt.
Okej, vi går vidare på den sista då. Så do's and don'ts om man kommer på ett spännande forskningsprojekt.
Jag tycker så här, ja det var svårt, men det här vill jag ju väldigt gärna svara på. Men om man kommer på någonting väldigt spännande och man tycker det, då tycker jag att då ska man ju lägga all kraft på att försöka reda ut vad det här handlar om. Jag är lite, och jag tycker att man behöver kanske inte alltid vara jättenervös för att liksom fråga andra där. För det är väldigt bra att få andras åsikter, utan det ska man tänka på att göra. Samtidigt så måste man ju vara med på att man inte får avslöja allt för mycket heller om man har tänkt sig att göra ett patent småningom till exempel. Grundidén är att man ska skaffa sig personer som man litar på och tycker om att jobba med. Och så gör man det här forskningsprojektet och tar det vidare. Och jag tycker kanske inte att man ska jaga så mycket folk som man aldrig... Ja, har man inte träffat personerna förut så ska man inte bjuda in dem i sådana sammanhang, tycker jag.
Ja, det är bra att tänka på.
All right, då har vi en liten sista rolig fråga. Vi hörde ju här att du var från Göteborg, så har du ett bra göteborgsskämt? Att runda av det hela.
Ja. Ja, det är klart man måste ha ett göteborgsskämt när man är göteborgare.
Jag menar det.
Den här är ganska rolig faktiskt. Det är, om man frågar, den har faktiskt gjort en gång när jag varit ute på och gått fram till en taxichaufför och så som satt i bilen och så frågade jag då, är du ledig? Bara han, ja, dela härligt. Det tycker jag är rolig.
Ja, det är dialekten också. Ja. Ja, det är fantastiskt, fantastiskt.
Ja, riktigt bra.
Då vill vi tacka jättemycket för att du var med, Niklas. Det har varit jättespännande och intressant att lyssna på projektet och allting kring dig och din karriär. Jättekul verkligen.
Jätteroligt att få vara med, måste jag säga. Jätteskoj.
Kul. Då får du ha det toppen. Helt enkelt. Lycka till med framtida projekt.
Tackar så mycket och lycka till själva. Ska ni själva bli forskare? Eller har ni tänkt er något annat?
Man blir ju väldigt sugen efter att få höra allt du har fått jobba med.
Ja, verkligen. Ja, men jag kanske ändå att man inte...
Vill ni jobba i industrin eller vill ni jobba med människor eller vad står ni?
Vill du börja eller?
Jag känner nog mindre för industrin liksom och mer människor tror jag. Jag har varit inne lite på forskning och det är som sagt, man blir ju inte mindre motiverad av att höra alla spännande möjligheter som finns liksom. Ja, men sen vad det blir, det är jag ju inte riktat inne på än, känner jag.
Jag är ju också lite inne, eller så här att i alla fall någonting som bidrar till något gott. Alltså om man säger så, att det är på något sätt får vara någon sorts riktlinje liksom. Alltså någonting som bidrar till en bättre miljö eller till, alltså både för hälsa. Människan. Och, ja, men precis.
Mm.
Och sådana grejer. Jag är rätt idrottsintresserad och det är du med, Elin. Men sådär, så det hade kanske varit kul att kunna koppla sin utbildning på något sätt eller till att kanske kunna jobba med någonting inom idrott och hälsa eller...
Ja,
jag vet inte, det finns väldigt, väldigt många som inspirerar och här har vi ju dig då, ett ytterligare exempel med en fantastisk inspiration, så att det blir väldigt, jag tror man får hämta mycket idéer längs vägen och under utbildningen så kommer man nog kanske glida in på någonting som småningom som liksom lockar den.
Ja.
Men det är roligt att höra, jag tycker det är kul här, jag tror att framförallt så ska man gå på vad man själv känner, om man har en känsla där. Och det gläder ju oerhört mycket att höra det, att man känner att man vill göra någonting gott och att det är det som driver en.
Man vill ju göra skillnad, det är ju det, tror jag man känner nu. Man vill bara göra positiv skillnad, men inom vilket område det är.
Jag tror att det räcker. Jag tror det räcker faktiskt. Jag tycker det är bra att det, och att det är det man ska gå på. Och sen så får man se vad det blir. Man behöver inte ha en spikrak karriär heller. Jag har ju inte haft det, utan jag har gjort allt möjligt liksom, olika saker. Och det har jag varit jätteglad över att man fått göra. Så att tänka så här att nu ska jag jobba för att bli läkare. Eller, och så jobbar man bara mot det målet. Utan det kan mycket väl hända att man känner att nej, men du vill göra något annat. Så jag tror att det är bättre att lyssna på det man är sugen på att göra, då kommer man inte ha det så himla tråkigt.
Härligt att du lyssnar på Ernst & Kajs podcast. Musik av Oskar Svensson. Ha det fint!